Kära lyssnare, nu kommer en halvtimme ifrån Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. I oktober var ett av de väldigt intressanta tuffmötena på Myggdalsvägen. Och det var Lena Lönnqvist som inledde. Hon är före detta rektor i Sjöviks folkhögskola. Och i vintras våras så var hon 3 månader som ekumenisk följeslagare på den palestinska Västbanken. Och det är det hon kommer att berätta om nu.
Ja, Lena Lönnqvist heter jag alltså. Och jag är jätteglad att vara här, för att Tuff, det har jag känt till sedan jag vet inte hur länge. Men sedan jag var ung, tycker jag. Mitt fokus har varit i fredsarbete och i olika icke-våldsliga verksamheter. Mellanöstern och Palestina, Israel. Det är kanske en slump att man råkar börja intressera sig för något område, men det gjorde jag för så här 35 år sedan eller något sånt där. Och sen har jag åkt mycket där nere, och dels som journalist under ett antal år och dels med projekt. Och bland annat nu så jag är engagerad i det som förr heter Broderskapsrörelsen, men nu heter Socialdemokrater för tro och solidaritet. Och vi har en del projekt nere i Gaza som jag är engagerad i. Men det jag främst tänkte berätta om nu, det var inte Gaza, utan det är sydligaste delen av Västbanken där jag har varit följeslagare. Följeslagare är då kanske känt begrepp för några av er, men jag vill säga vad det är för någonting så det står klart. I samband med några olika händelser och utsatthet som palestinierna har på Västbanken och i Gaza för den delen, så hörde kyrkoledare av sig till kyrkornas världsråd och sa: vi behöver skydd. Här finns det ingen som kan ge skydd, såklart i form av sköldar med vapen eller någonting. Men däremot kan man ju ge ett mänskligt, civilt skydd. Och kyrkornas världsråd tog det här på allvar, och man hade en modell sedan tidigare från Sydafrika där man hade skickat ner under de kritiska skedena kring apartheid. Så man bildade något som heter följeslagarprogrammet, och det är nu 21 länder som är involverade i det. Man har inte något som helst krav på att man ska ha någon kristen bekännelse eller tillhörighet, utan det gäller att kunna vara en människa som jobbar för mänskliga rättigheter och som kan göra bedömningar och ställa upp på det här. Man är nere 3 månader och jobbar i lokalbefolkningen med att kanske med bara sin närvaro utgöra ett skydd. Att också utgöra en slags uppmuntran, ett hopp om att det finns faktiskt människor i omvärlden som vill veta hur ni har det här. För israeler som kämpar, och vi ska uppmärksamma det, att det finns ju en viss procent av israeliska befolkningen som är oerhört angelägen om att få en förändring till stånd. Och det är den israeliska fredsrörelsen, som vi kan kalla den, fast den inte är en riktigt samlad rörelse. Men det finns ett antal organisationer, och det finns människor som är oerhört hängivna sitt mål att arbeta med icke-våld för att få slut på ockupationen. Och för att få slut på våldet, som det förtryck som är mot den palestinska befolkningen. Och de behöver också den här uppmuntran, att det finns andra som kan komma dit, internationals som man säger, som kan visa att vi arbetar på samma linje. Vi är inte heller palestinier, men vi vill jobba för samma sak som ni jobbar för. Så på det viset så samarbetar man med till exempel B'Tselem, som är då en israelisk organisation som kämpar för att påvisa kränkningar av mänskliga rättigheter och kränkningar mot internationell lag. Och som arbetar naturligtvis ett stort motstånd med den tuffa regim som är i Israel. Det är bakgrunden till varför jag var där nere nu i våras i 3 månader. Då arbetar man i team, så man är 4 eller möjligen 5 i vissa team. Och kommer från olika länder allihopa i det här teamet. Och man placeras på 7 olika ställen. Och jag blev placerad i South Hebron Hills, som är alltså har ingenting med Hebron att göra, utan det är helt enkelt geografiskt bergstrakterna söder om Hebron. Och det var jag jätteglad för att det var en viktig och fin upplevelse för mig att få lära känna de här människorna som bodde där. För att det är många av de människor som lever, ska vi säga, som i grottor och tält. Väldigt enkelt leverne. Och med en oerhört stor utsatthet. Här är snabb historia. Alltså, när vi pratar om Palestina så är det ju väldigt ofta man associerar till att det är Bibelns land.
Mm.
Vi som är så här gamla har ju gått i söndagsskola många. Och då var det ju liksom Palestina man pratade om. För 2000 år sedan så bodde då judar där. Men det står också i Bibeln att det bodde också... Det står på något ställe att nio andra folk och bland annat filisterna. Och det säger man när det är föregångarna till palestinier. På 30-talet, 20-talet och 30-talet, då var det ungefär 5-10% judisk befolkning. Men sen så kom den stora inflyttningsvågen och sen kom ju då i samband med nazismens framfart i Europa en jättestor inflyttningsvåg. Och det här var grundat i det man kallar sionismen, en rörelse som sa vi judar har varit så utsatta, vi måste ha ett hemland. Så stora grupper började flytta in och sen 1948 då bildades staten Israel med hjälp av ett beslut i FN. Fast beslutet i FN det var att man skulle ha 45% till palestiniers, att de skulle ha ett land, och 55% till judarna för att göra Israel, skapa Israel. Men så motsatte sig palestinierna det, eller egentligen Jordanien som då hade ansvar för området. Och det blev krig och så slutade det med att det blev 78% blev Israel och 22% blev Palestina. Det hade kanske kunnat gått bra det med, man vet aldrig. Men det var bara det att Israel hade svårt att acceptera att man hade en fiendskap emellan och det var våld gång på gång mot Israel för att palestinierna var ju väldigt förfördelade naturligtvis. Deras land var taget till 78% och de här säga, våldsyttringarna hela tiden gjorde att Israel då ockuperade resterande områden 1967. Och sen dess så är det ockuperat. Och det är den längsta ockupationen. Jag ska inte säga historiskt sett, det vet jag inte. Men den längsta, mest kända ockupationen. Och ockupationer brukar ju vara en kort tid när man då har en övergång till att få ett fredsavtal eller göra ett avtal vem som ska bestämma ett område. Men i det här fallet så har Israel fortsatt. Och sen har Israel då också nonchalerat internationell lag som säger att på ett ockuperat område ska inte du mer än ha koll och kontroll. Men du ska inte gå in och framförallt inte ta mark. Du ska inte påverka lokalbefolkningen. Du ska inte bestämma någonting över dem, hur deras planering eller stadsbebyggelse eller annat är. Men här har Israel helt brutit mot internationell lag. Och väldigt många israeler anser att nej vadå, vi har inga gränser. Det här är allt är vårt. Medan andra tycker att respektera det här nu och låt palestinierna få sitt land så vi får lite fred här i området. Men här går ledningen för Israel hittills. Och det är tyvärr så att det blir mer och mer, som man säger, hökar i regeringen på sista decennierna. Så att man hade en viss framgång med fredssamtal och försöken, och det var då 1991 började fredssamtal. 1993 var det ett avtal med som kallas Osloavtalet. Och sen spolierades det väldigt snart för att Israel uppfyllde inte det man hade bestämt i avtalet. Och så var det så många oklarheter i det avtalet. Det var lite för att Yasser Arafat som var presidenten, han ville... Vi måste få ett land, vi måste få det här klart. Och han skyndade för snabbt kanske. Så att det var mycket oklarheter där. Och det var inget bestämt om de här israeliska bosättningarna som redan då fanns i så hög grad på Västbanken. Och Gaza också. Gaza däremot flyttade de ur sen. Men år 2000 så kunde man konstatera att det var totalt slut på det här som kallas Osloavtalet. Men det som har blivit resten av det, det är att man har delat in landet i olika områden. Så här, område A, B, C. Det är bara det att det stora området är C och där har Israel full kontroll. Områdena A är just i städer där man har tätt bebyggda städer med palestinier. Och då kan man säga att där har palestinierna kontroll. Det är bara det att det åker också israeliska soldater och hämtar folk och influerar på olika sätt i befolkningen.
Vad menar du med hämtar?
Jo, om vi säger att det till exempel är misstänkt någonting i ett område, att någon skulle ha gjort någonting, så kan man säga att om det nu var i ett land, så det här är vårt land och det här är ert land, och det var så bestämt, då skulle ju inte det här landet kunna åka dit och hämta några för att de tror att de är misstänkta för någonting, något brott. Utan då skulle man i så fall ha någon slags utlämningsavtal eller någonting. Men Israel har inte minsta tillstyrningstid, utan de åker och hämtar folk även i det palestinska området.
Men har då inte Palestina en egen poliskår?
Jo, visst.
Och de kan inte göra någonting mot de israeliterna som kommer dit?
Så kan man lugnt säga. Israel har makten även i de här områdena. Men det är ändå, ska vi säga, mer positivt i att bo i ett område A, för där har du ändå möjlighet att bygga till exempel. Det är bara det att det är så tätbyggda små områden. Resten, det som mest är C, och där bestämmer Israel.
Det är inte ungefär 40 gånger ungefär som FN har, som de har brutit.
Ja, jag vet inte men, vilket avseende du tänker.
Men USA sätter ju veto varenda eviga gång, men annars så har det massor av gånger är det så att de har brutit.
Jo, men visst, det är så att FN, i FN finns ju ett stort antal resolutioner idag, antagna, som skulle kunna ge, vad ska jag säga, mer rättvis fördelning för palestinierna. Men Israel accepterar inte det. Israel nonchalerar FNs beslut helt och hållet. Och som du säger, så fort det kommer till att man då skulle ha sanktioner eller kräva att Israel, då lägger USA in sitt veto. Och några till som fjäskar lite för USA. Så.
Men du menar att i den här Västbanken så finns det ett C-område som Israel bestämmer över?
Ja, det finns A, B, C, för det var det man kom fram till i det här Osloavtalet.
Ja.
Så att A kan man säga, det är, om vi säger en tätbebyggd palestinsk stad, där är liksom det område A. Och där ska den palestinska myndigheten bestämma, men i grunden så har de inte rätt och Israel kan kontrollera även det. Men där är det svårare för Israel att bryta in i alla sammanhang. Sen finns det B, där säger det så här, det är ganska få områden, men i B då säger det att palestinierna ska ha den civila myndigheten, men israelerna ska ha säkerhetskontrollen. Och det innebär att B är också kontrollerat av Israel. Och sen C, som är över 60% av hela området, där bestämmer Israel i stort sett allting.
Då är inte Västbanken alls för
nej,
palestinierna.
Nej, det är inte det. Alltså det är en väldigt tragisk utveckling på Västbanken.
Hur ser det ut idag med alltså den palestinska myndigheten? Vilka är det som har makten och hur gör de? Har de val där? Eller?
De har val. Ja. Det kan vara kommunala val och distriktsval. Så här. Ja, så den palestinska myndigheten är som om du tänker en kommun. Sen skiljer det med en hel del. Men i princip är det finns ett kommunhus och du har en borgmästare eller en kommunalnämndsordförande kan vi säga.
Vad händer med alla de här då när israelerna kommer att ta över nya områden? Liksom?
Ja, de klagar ju. Men de här borgmästare, de är bara inom ett område som är område A. De kan finnas i C-områden, men då, ja, det jag säger lite fel, för de kan ju finnas i C-områdena, men där är de ju medvetna om. Det finns liksom på alla ställen, men där är man medveten om att här är, de kan inte till exempel utfärda ett bygglov eller sådär, utan om vi säger ta som exempel i Betlehem, som vi då är ju en palestinsk stad, där 13% av ytan i Betlehem kontrolleras av palestinier. Så jag menar, där kan man säga, om de här 13%, det bestämmer ju kommunstyrelsen där i Betlehem. Men det övriga då, liksom.
Är det i de här C-områdena som du talar om, är det där som de flesta bosättningarna är?
Ja, det är det. Bosättningarna är i C-områdena.
Ja.
De här bosättarna, är det vanliga familjer som... Alltså vilka är bosättarna liksom?
Det är väldigt ofta familjer. Alltså de här människorna som bor här kan vara precis vanliga människor också. Mm. Dock kan man säga i de här ytterområdena här nere i södra Västbanken så är det nog flera som har en ideologisk grund för att flytta dit. Runt Jerusalem och Betlehem och så, där kan det till och med vara så att de inte fattar själva liksom, men vadå liksom, bor jag i en bosättning?
Mm.
Oh. Om du skulle fråga lagen, israeliska lagen, så skulle de säga, nej det kan man inte göra. Men det är exakt så de gör. De åker upp med en, början på den här bosättningen var helt enkelt att de hade en sån här, två sådana här husvagnar. Och så sätter man upp några sådana. Och så har man några kompisar som sätter upp några sådana en liten bit bort. Och efter ett tag så bygger man liksom ihop sig. Och då kallas det för illegal utpost till en början. Men det är så genomgående att efter ett antal år, några år, så är det där en bosättning och har ett namn och har plötsligt börjat byggas hus. Och först kommer det upp ett hus i mitten och sen kommer det flera. Och så. Det finns två reella hot i det här området. Och det ena är då, det värsta ska vi säga, är när israeliska bosättare kommer och vill skada människor och skada deras egendom. Och det, där har vi den absurda delen utav det här, ska vi säga, uppbyggnaden av fortsättningen av Israel. För att i alla andra stater kan man väl säga, fanatiker finns det överallt. Mm. Våldsverkare finns det överallt. Det är bara det att om det sker här i Tyresö så kommer polisen och tar dem och de ställs inför domstol och de får ett straff. I Israels domstolar så tas 1% av fallen upp när det är anmälda brott på Västbanken. 1% tas upp och i stort sett alltid så blir man antingen helt frikänd, även fast man har dödat alltså, eller man får ett kortare straff. Och så tragiskt är det. Det låter som man nästan överdriver, men jag överdriver inte.
Om det är tvärtom då, palestinierna gör någonting,
då är det tuffa straff. Oerhört tuffa straff. Och där fängslar man ju många fast de bara är, ja, knappt man har någon misstanke mot. Då är jag så att det är två saker som man är där när man är följeslagare då. Det är att försöka vara närvarande så att inte israeliska bosättare tycker att det är värt att komma och utöva något våld. Det lyckas man ju inte med jämt. Men på något vis så har det en preventiv effekt att det finns några internationella som finns närvarande. Det blir genast mycket mer besvärligt för dem. Men det stoppar de ju inte alltid, det gör ju inte. Vi var fyra i mitt team och två av dem, det var två yngre killar som var en från Finland och en från Norge. Och de var med om att bosättare kastade sten på dem. Sen var det en kvinna i 55-årsåldern och jag. Vi var aldrig med om det. Så att det kan också ha sin, det här att vi var lite äldre och kvinnor så var det lite mera att de inte kastade på oss. Men det vet vi ju inte om det var så.
Men vad får det för effekt om en israel med?
Ja, det har bra effekt, anser jag i alla fall. Nu förflyttar vi oss till Masafer Yatta, där den där lilla herdeflickan kommer ifrån. Masafer Yatta är då ungefär 1000 personer som bor. Det har förklarats ett militärt område, firing zone. Och det är helt i strid med internationell lag att ett land som ockuperar ett område kan plötsligt göra militärt område i det landet. Men det har Israel gjort på flera ställen, i Jordandalen också på flera ställen. Det här med internationell lag är ju någonting som vi i Sverige sätter väldigt högt. Medan Israel anser att de bryr sig inte om det. Och genom att de har då det här som du nämnde förut, att i USA ofta skyddar dem från sanktioner, så händer ju ingenting heller. Men det är en katastrof för ett sånt här område där människor har bott och levat i generationer. Ingen får egentligen vistas i det här området. Men man kan ju inte bara få bort plötsligt. Det är alltså 12 byar, varav 8 är helt hotade. Och i de här 12 byarna kan man inte bara plötsligt få bort alla så här. Men då säger man, ingen får utveckla någonting. Ingen får bygga någonting nytt. det får inte vistas några här, så att man har border police, gränspolisen kollar alla som åker in och ut i området i den mån de hinner och kan. Så sent som 9 september så, de har ju naturligtvis överklagat de här byarna och de har fått hjälp bland annat av rabbiner för mänskliga rättigheter som hjälper till att få fram jurister och som kan överklaga och sådär. Och då var det i domstol 9 september och vi alla som har varit där lyssnade med spänning. Men då kom det ett sånt här beslut där man säger, det heter väl mediation på engelska, alltså medling. Beslutet blev medling. Och ni kan tänka att medling fungerar ju väldigt bra i ett civilmål där det är två ungefär jämbördiga parter, alltså till exempel två makar eller något sånt. Men i ett fall där den ena är liksom den som har militärmakt, den som har all makt och är ockupant, och det andra är det fattiga bergsbyar. Så klart att medling i det fallet, det är inte en medling, utan det är den starka parten som tar över och bestämmer. Så fortfarande vet man inte vad slutet kommer att bli.
Men här är alltså den israelitiska staten som, Israel som stat som gör en militär zon där.
Ja, ja, ja. Det är alltid, alltså Palestina har ingen militär.
Nej, men jag tänkte om det var, ja. Och det är inte någon internationell protest mot det, inte?
Det har nog varit protester alltså, och det finns ju, om vi säger, upprop på Facebook och, ja, ja. Mycket, och protester från de här juristerna som mänskliga rättighets- och internationella lagsjurister kan det ju vara som. Men Israel nonchalerar.
Men blir man anklagad för att vara antisemit om man...
Ja, det blir man väldigt
om man. Jag tänkte fråga så här.
Det blir man
inte på. Du anklagad för att vara antisemit? Som...
Det har jag blivit många gånger.
Ja, och liksom när du håller sådana här föredrag...
Men det tror jag, har inte du det också lite?
Jo.
Och Anna också, va? Men det är liksom, så fort man engagerar sig i det här så kommer det någon och säger att ni är bara mot judar. Ni är mot. Och det är ju en, vad ska man säga, jag har jättebra vänner, alltså riktigt goda vänner, nära vänner som är judar. Jag har ju absolut ingen, jag är ju inte rasist i något annat avseende, varför skulle jag vara det just med judar? Mm. Men det är liksom, utan det är ju den politiska styret som vi makt för. Holländerna som man är emot såklart.
Men för att du håller ju föredrag kanske, jag vet inte, i skolor och så här, men är inte då folk som, men hallå där, du är judehatare eller vad är det för någonting?
Jo, det händer ju, men jag menar, det kan man lär ju försöka stå över det.
Ja.
Problemen i det här området, de försökte att förbättra vägen. Vägarna är ju helt en katastrof för att man måste egentligen ha fyrhjulsdrivna. Ja, fyrhjulsdrivet kanske de har så mycket de kan, men också egentligen skulle det vara en sån här jeep med höga. Men folk åker med vanliga bilar och då försökte de här, så vi var där tidigt på morgonen och övervakade det här och de hade grävskopor som hackade sönder sten och sen hade man lastbilar som kom med sand och det gick så bra ända fram till 2:30. Då plötsligt ser vi militären komma. Jag försökte min enfald, får man väl säga efteråt, att prata med de här israelerna och sa att ja, men det här är tillåtet och det här är från FN beslutat. Och att, alltså inte FN, stora FN, utan det finns ju FN-organ i området. Och barnen måste ha för att kunna ha oss. Men jag menar, lyssnade till mig och så, men sen så åkte de en liten bit bort och arresterade de tre lastbilschaufförerna, eller lastbilschaufförerna och traktorföraren. Och la beslag på lastbilarna. De fick åka i skort till Hebron och till Kiryat Arba heter det, en stor bosättning där de också har fängelse och garage och sånt där. Och sen fick de betala en ganska stor summa för att överhuvudtaget få komma ut, fast de hade suttit några dygn. Så de här chaufförerna och arbetarna som hade kommit utifrån, de var ju vansinnigt arga och ledsna. De hade tagit, varför ställer vi upp på det här liksom? Bybefolkningen var väl glada att de ändå hade, ni ser, de har förbättrat vägarna här. Sen var det domstolsutslag på det här. Då fick byn i uppgift att de måste ta bort allt det här vita gruset. Och de kunde ju inte få dem att försämra vägen mer, men ta bort gruset skulle de göra. Det som är också motsägelsefullt i det här, när man säger att det är militärområde och ingen får bo här, så har man samtidigt fyra bosättningar som tränger sig ut mer och mer mot de här byarna. Och de får bo där. Och det är alltså analytiker som säger, som tittar på såna här saker, säger att det här är bara ett annat sätt att ta marken. Alltså att göra en sån här militära områden, få bort palestinska befolkningen men ändå låta israelerna bo kvar liksom, och att det utökar israeliska bosättningar nästan. En av de här israeliska bosättningarna är en mycket märklig man. Man kan titta på YouTube så kan man se. Det är en sydafrikan, Jakob, som har flyttat dit från Sydafrika och kommer till ett område där han i stort sett praktiserar apartheid i ett nytt land. Han har en judisk fru, så det är därför han har lyckats flytta dit. Han skyr inga medel. Hans bosättningen som de har skapat, han och de familjerna är nära där, den kallas för Lucifer Farm. Alltså det är de själva som har gett det namnet. Det är så märkligt, Lucifer Farm. Och en dag så ser Abu Tarek då hur den här Jakobs får, alltså han och mans män som från hans bosättning, som går och tar sina fårskockar och får och getter och låter dem beta på den mark där Abu Tarek har odlat, alltså för att det ska ju vara till, ska ju skördas och vara till vinterfoder. Och han blev så arg och han tänkte, nej, jag måste gå bort och prata med Jakob. Han är inte rädd av sig, den här mannen. Så han vandrade iväg till Jakobs, där till husen och bosättningen då. Han kom till deras gate ungefär. Då blir han angripen av 6 män som då slår honom och med käpp. Och han blev blåslagen och han bröt ingenting, men han var väldigt blåslagen och dålig. Sen är han då, ligger han där på marken. Då har de ringt till militärpolisen som kommer och hämtar honom och arresterar honom. Och tar honom och säger att, och Jakob står där och säger, ja, han höll på att hota mig, han angrep mig, han slog mig med sin herdestav. Han slog mig med sin herdestav. Han hade absolut inte rört honom. Så han togs till fängelse och sen fick familjen betala en ganska stor summa. Jag tror att det var 2000 shekel för att få ut honom ur fängelset. Och det är såna här exempel som man känner, man bara suckar liksom.
Men har de några pengar överhuvudtaget?
Nej, men man skrapar ihop pengar för att...
Det måste ju bildas ett oerhört hat.
Ja.
I nästan alla, va? För att
man tycker
när de blir så genomgående fullständigt...
Nej, det är sån obalans i rättviseförhållandena så att det liknar ingenting.
Det är så konstigt. Det blev ju sanktioner mot apartheid i Sydafrika.
Ja, vi väntar på att det ska bli samma.
Vad är det som gör? För jag menar, bevisen är ju så många.
Ja.
Och ändå, så, och den här, och jag tycker EU också, och Sverige också så fegt, för att man väntar liksom på att USA ska gå före. Kommer de ju aldrig, det gjorde de inte när det gällde Sydafrika. De gav efter så småningom. Att, vad heter det, sanktionerna började i andra länder före.
Ja,
de var, stod emot i det längsta.
Nej, men det är ju så väldigt ofta man känner hoppet där liksom, gick du att ändra i Sydafrika, ska det inte gå att ändra här liksom.
Och att någon måste börja.
Ja. Nu vill jag bryta in en fråga. Det står någonting på bordet där som ser ut som fika, är det? Det jag tänkte om vi skulle kunna ta en fika-break.
Ja, den vi hörde det var Lena Lönnqvist som i vintras var ekumenisk följeslagare i 3 månader på Västbanken. Och det var ett program sänt av Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF. Det var nämligen från ett TUFF-möte i oktober.